Elefanten i rummet symboliserar problem som inte nämns i sin helhet. Hur kan man samtidigt vara kritisk till kriminalitetsutvecklingen och ändå inte tycka att man ska hänga upp sig på kriminaliteten som fenomen? Vad är skillnaden på orsak och verkan, och vilka idéer placerade elefanten i rummet till att börja med? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Om du gillar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Min kanal är helt självfinansierad och inte möjlig att driva utan ert fortsatt generösa stöd. Vill du se mer av mina filmer så föreslår jag att du kollar in min nya engelskspråkiga kanal här ovanför, och glöm inte heller att prenumerera här nedanför om du inte redan har gjort det. Klicka även i den där eländiga klockikonen så att du eventuellt får en notis när jag publicerar nytt videomaterial, vilket jag gör med militär disciplin varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag talar jag om orsak, verkan och konsten att skapa elefanter. Häng med! För över 3000 år sedan nedtecknades i de hinduistiska vedaskrifterna en av världens äldsta sedelärande metaforer. Den handlar om en grupp blinda män som getts uppdraget att beskriva en elefant, vilket är ett djur ingen av dem tidigare varit i kontakt med. Den första blinde mannen får tag i elefantens snabel och säger “elefanten är som en kraftig slingrande orm”. Den andra får tag i dess ben och säger “elefanten är som en tjock trädstam”. Den tredje känner elefantens sida och säger “elefanten är som en stor mjuk vägg”. Den fjärde får tag i elefantens svans och säger “elefanten är som en repstum”, medan den femte, som får tag i en av elefantens betar, utbrister “elefanten är hård och spetsig som en lans”. Samtliga har delvis rätt, och samtidigt har alla fel. Berättelsen om elefanten beskriver det subjektiva medvetandets bedräglighet, där den begränsade erfarenhet man själv har blir ett förledande raster varigenom hela tillvaron betraktas. När kriminologer och sociologer säger att Sveriges kriminalitet orsakas av utanförskap, då har de delvis rätt, precis som en av männen i berättelsen om elefanten. När andra säger att kriminaliteten är en konsekvens av svensk migrationspolitik, då har de delvis rätt, precis som männen i berättelsen om elefanten. Även de som säger att kriminaliteten beror på en överreglerad arbetsmarknad har delvis rätt. Men helheten är alltid mer komplex, och den större frågan som bör ställas är: vad placerade elefanten i rummet till att börja med? För att kunna närma oss denna fråga måste man förstå skillnaden på fenomen och deras upphov, eller med andra ord, orsak och verkan. Ett litet barn som får en bok i huvudet utbrister “dumma boken” och skulle kanske till och med ge sig på att riva ner alla dumma böcker ur bokhyllan för att försöka lösa sitt problem. Detta är att felaktigt identifiera fenomenet fallande bok som huvudproblem, istället för att söka dess orsak. Varför faller det saker ur bokhyllan? Kanske är det en överoptimistisk förälder eller en bibliotekarie som överbelastar den. Varför gör vederbörande detta, och hur kan man i så fall få dem att sluta med det? Det är förvisso helt legitimt att förargas över att få en bok i huvudet, men att rikta sin vrede mot fallande böcker som fenomen är verkningslöst, och att försöka förbjuda dem att falla är futilt. Först måste man förvisso flytta sig ur vägen för de fallande föremålen, men sedan måste man utreda varför böckerna placeras på ett ställe där de utgör en hälsofara, så att en konstruktiv förändring kan komma till stånd. På liknande sätt är det med den svenska kriminalitetsutvecklingen. Det är helt naturligt att uttrycka sin vrede och förfasas av vidrigheter som när unga mödrar skjuts på öppen gata och bomber detonerar i bostadsområden. Samtidigt tjänar det inget till att gräva ner sig i hat gentemot fenomenet i isolation. Get over it! Våldets underliggande orsaker måste istället sökas och förändras. Detta är inte att förolämpa brottsoffren. Det är tvärtom så de hedras bäst. Genom att slagkraftigt och intelligent försöka ändra på situationen, snarare än att skrika och gapa över vems felet nu är. I strävan att identifiera underliggande orsaker är det lätt att bedras av de förklaringsmodeller som subjektivt ligger en själv närmast till hands, precis på det sätt de blinda männen gjorde med elefanten. Jag menar att de krafter som placerade elefanten i rummet till att börja med är socialism och kollektivism, och jag ska nu förklara varför. Socialism är en ideologi som underordnar individen kollektivet, med ambitionen att genom centralisering lösa ekonomiska och sociala samhällsproblem. Den moderna socialismen vilar på marxistiska idéer där klass och senare maktanalys utgör viktiga beståndsdelar. Den kollektivistiska, marxistiska människosynen delar upp befolkningen i över- och underordnade, och försöker genom politisk styrning, ytterst med våld, att utjämna dessa uppfattade ojämlikheter. I sin mest radikala form kräver socialismen så kallad planekonomi, vilket är ett ekonomiskt system där staten planerar och styr hela ekonomin efter administrativa och politiska mål. Under detta system tillåts inget fritt företagande. Alla produkter och tjänster som tillhandahålls måste istället produceras enligt den av staten angivna planen. Detta gäller allt från antalet limpor som ska produceras varje dag till hur många bilar, skor och tejprullar som anses behövas per år. Denna ekonomiska modell sätter marknadsmekanismerna för utbud och efterfrågan ur spel, vilket snabbt skapar kritiska under- och överskott i vitala delar av ekonomin. Den fattigdom och det lidande detta system skapar är för en västerlänning svårt att ta in. I samband med östblockets fall i slutet av 1980-talet avslöjades den groteska systematisering av förtryck, övervakning och armod som socialismen utsatt hundratals miljoner människor för, och där den yttersta fasen av socialistiskt sammanbrott på flera håll organiserat hade börjat att mörda den egna befolkningen för att upprätthålla den centralstyrda ordningen. Ta in bilden av en halv miljon människor som den 4 november 1989 samlades på Alexanderplatsen i det socialistiskt inmurade Östberlin för att unisont skandera "Wir wollen raus!" Vi vill ut!
And democracy is not perfect, but we have never had to put a wall up to keep our people in.
I januari samma år hade statsminister Ingvar Carlsson besökt DDR för att gratulera Erik Honecker inför DDRs 40-årsjubileum. Han hade 2 år tidigare beskrivit Östtyskland som ett exempel på ett framgångsrikt icke-kapitalistiskt samhälle. Tanken svindlar, men i ljuset av det rämnande östblocket sjönk den socialistiska ekonomiska modellen slutligen samman som en camembertost i den marknadsekonomiska eftermiddagssolen. I sviterna av detta nederlag skaffade sig den västerländska vänstern en ny målsättning. Man gav upp försöken på att realpolitiskt företräda revolutionära planekonomiska modeller för att istället fokusera på maktanalyser och ojämlikhet som strukturella fenomen, vilka skulle bekämpas genom vänsterupplysta reformer inifrån det existerande politiska systemet. "Pengar finns, bara den politiska viljan finns", blev det nya vänsterns motto, som befriad från ekonomiska realiteter nu helt ohämmat kunde agera på det moralideologiska planet. Samtidigt upplevde Sverige efter en serie marknadsliberaliseringar explosionsartad ekonomisk tillväxt, vilken vänstern tog som intäkt för allt fler nya, maktanalytiskt underbyggda stöd och projekt rörande uppfattat förtryckta grupper. En av de grupper vänsterns maktanalys uppmärksammade var kriminella, vars brottsliga beteende ansågs vara en produkt av klassförtryck och utanförskap. I linje med detta tillsattes 1989 juristen och polischefen Göran Lindberg som ny rektor för polishögskolan. Lindberg var en drivande kraft för att uppmärksamma diskriminering och för att polisen skulle genomsyras av en feministisk värdegrund. 1997 befordrades Lindberg till länspolischef och startade initiativet Bemötandeprojektet, vilket innehöll krav på att alla poliser skulle tränas i så kallat lågaffektivt bemötande. Ambitionen var att polisen skulle mildras, vara mer social och dialogorienterad än konfrontativ. 2003 befordrades Lindberg vidare till Rikspolisstyrelsen, där han drev frågor om jämställdhet och medverkade i det internationella projektet Gender Force, vilket syftade till att förbättra internationella polisinsatser ur ett genusperspektiv. 2009 skars polisutbildningen ner kraftigt, under förevändningen att man hade nått de mål man velat uppnå. Antalet nyutbildade poliser minskade som konsekvens kraftigt. 2010 blir den tidigare socialdemokratiska statssekreteraren Dan Eliasson generaldirektör för Migrationsverket. Eliasson har ett förflutet han själv beskrivit som väldigt vänster, och hans tid på myndigheten kom att kantas av kontroverser där han beskylldes för att vänsterpolitisera dess verksamhet och ägna sig åt detaljstyrning. I ett uppmärksammat fall fälldes Eliasson av justitieombudsmannen för brott mot grundlagen efter att han avskedat en enhetschef som i en privat blogg tagit ställning för staten Israel. 2013 beskrivs den svenska polisen vara i akut kris, och man redovisar ett underskott på 500 miljoner kronor samtidigt som allt färre brott klaras upp. För att komma till rätta med dessa problem befordras nu Dan Eliasson 2014 till rikspolischef, och politiseringen av hans ämbetsroller fortsätter. Bara ett par månader efter tillträdet gör Eliasson ett utspel på Twitter som gör gällande att Sverigedemokraterna får honom att kräkas. Efter bara 10 månader på jobbet protesterar poliskåren mot Eliassons ledarskap under parollen "Nu räcker det". Polisinspektör Lisa Revuntberg sammanfattade kritiken med orden "Jag saknar förtroende för Dan Eliasson för det han visat hittills". Polistidningen Blåljus uttrycker efterföljande år omdömet: "Det spelar inte någon roll vad vi poliser säger eller vad vi gör, för vi alla vet att budskapet har nått fram till Dan Eliasson, men han lyssnar inte. Han vet att han har en missnöjd kår". I samband med ett brutalt knivmord på ett HVB-hem 2016, där en anställd mördats av en yngling som uppgivit sig vara 15 år men under rättsprocessen visat sig vara myndig, sa Eliasson i SVT:s Godmorgonsändning den 26 januari:
"Ja, man blir ju naturligtvis förtvivlad och alla inblandades vägnar, naturligtvis den som blir dödad och dennes anhöriga, men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse, va?"
Utspelet följdes av en intern kritikstorm, vilken polisinspektör Anders Karlsson vid Citypolisen i Göteborg sammanfattade med orden: "Jag ber alla brottsoffer om ursäkt för att min högste chef är Dan Eliasson. Jag ber alla om ursäkt för att hans tankar först och främst går till gärningsmannen och inte till brottsoffret. Förlåt." Till sist en uppmaning till dig, Dan Eliasson: be snarast regeringen om att få bli entledigad från din befattning som rikspolischef. Du har ingenting att tillföra svensk polis mer än fullkomligt kaos och total polisiär frustration. Senare samma månad avslöjades att en serie sexualövergrepp på ungdomsfestivalen We Are Stockholm 2014 hade mörkats av polismyndigheten. Saken utreddes och kulminerade med de nu ökända "tafsa inte" armbanden, vilka polisen sedan tvingades dela ut på festivaler som en lågaffektivt brottsförebyggande åtgärd mot sexuellt våld. Sommaren 2016 gav Eliasson på polisens website uttryck för att hans omorganisation av polisen började kännas bättre. Utspelet möttes av ett ramaskri, bland annat från Polisförbundets vice ordförande Anna Nellberg, som lät hälsa: "Vi känner ju inte igen oss i den här bilden som Dan Eliasson beskriver, och delar inte heller hans bild av att det börjar kännas bättre. Tvärtom märker vi att allt fler poliser har fått nog, och man underkänner till och med den här nya organisationen. Inget av detta är polisens fel. Tvärtom gör Sveriges poliser ett enormt arbete. Detta är politiska, socialistiska, ideologiska förändringar som ofrivilligt påtvingats polisväsendet ovanifrån." Parallellt med att polisen under 30 års tid skurits ner och vänsterideologiserats från polishögskola till högsta ämbetsnivå, så har Sverige västvärldens största per capita mottagande av asylsökande. Detta sker utan kostnadsanalys. Under det maktanalysiska ställningstagandet att det är inhumant att göra kostnadsberäkningar för flyktingar. Inga integrationsförberedelser eller arbetsmarknadsreformer görs. Bostäder varken förbereds eller finansieras. Istället för att göra ekonomiska, sociala och strukturella förberedelser för mottagandet beskrivs flyktingarna som en vinstaffär och som ett kompetensregn. Samtidigt har Sverige i enlighet med god socialistisk redistributiv sed Europas mest generösa socialstat och bidragssystem, vilket flera svenska myndigheter öppet gör reklam för på internet. Detta kallas i ekonomiska termer ibland för en pull-faktor, vilket helt enkelt betyder att det drar till sig människor som attraheras av erbjudandet, och erbjudandet är socialistisk redistributiv bidragspolitik som inte kostnadsberäknats alls av maktanalytiska humanitära skäl. Den 6 september 2015 klistras Refugees Welcome klistermärken fast på perrongerna i Malmö, där tågen med flyktingar anländer från kontinenten, och statsminister Stefan Löfven deklarerar att mitt i Europa bygger inga murar. Den 29 september 2015 hålls insamlingsgalan Hela Sverige skramlar, och det svenska folket donerar skor, täckjackor och kläder som svar på en demografiskt och socialt unik krissituation. Den 12 oktober hålls teambuilding-galan Sverige tillsammans, där kändisar och myndighetspersonal under brinnande kris brainstormar om migrationsflödets möjligheter och hantering. 42 dagar senare är Migrationsverket i kaos, och regeringen tvingas i desperation upprätta ID-kontroller på Öresundsbron. Nyanlända barn rapporteras försvinna utan att någon vet var de tar vägen. De två efterföljande åren får Sveriges kommuner etableringsbidrag för att hysa och finansiera de nyanlända. När bidragen upphör faller allt fler kommuner i obestånd. Missnöjet ökar både bland svenska skattebetalare och bland de flyktingar som finner sig helt utan möjligheter att försörja sig. Allt medan Sveriges kommuner och regioner uppvisar eskalerande och ännu helt ofinansierade budgetunderskott på 103 miljarder kronor bara de tre närmast kommande åren. Den socialistiska devisen "pengar finns, bara den politiska viljan finns" visade sig chockerande nog inte stämma denna gång heller. För pengar finns bara i den mån människor är produktiva och värdeskapande. För att ytterligare komplicera situationen har Sverige en av Europas mest reglerade arbetsmarknader med mycket höga trösklar, där LO-kollektivet har mycket stort inflytande. LO slöt 2015 upp på regeringens sida och såg inga problem med bidragsinvandring, men de har inget till övers för kompetensinvandring. De senaste åren har istället allt fler fall uppmärksammats där högkompetenta invandrare inom IT och företagsledarskap utvisas på grund av byråkratiska teknikaliteter. Kvar blir en ny etnisk underklass med låg kompetens, fjättrad i ett exceptionellt dyrt och livslångt bidragsberoende, i det närmast helt utan möjligheter att ta sig in på den svenska, av socialister överreglerade, arbetsmarknaden. Denna grupp riskerar därför i allt högre grad att bli ett rekryteringsunderlag för olika former av den växande organiserade brottsligheten. Situationen är varken invandrarnas eller handläggarnas fel. Detta är konsekvensen av politiska, socialistiska och ideologiska förändringar som påtvingat Sverige ovanifrån. Sammantaget har en socialistisk och maktanalytisk dominant ideologi, i kombination med en systematiskt underminerad ordningsmakt och en gravt ansvarslös migrationspolitik, skapat en perfekt storm. På grund av decennier av misskötsel och ideologiskt motiverade skygglappar för de problem man vägrat erkänna har Sverige nu en våldskriminalitet utan internationell motsvarighet. Det finns ingen enskild orsak till detta. De som hänvisar till utanförskap har delvis rätt, men det är inte hela sanningen. De som anger invandringen som problemets rot har också delvis rätt, men inte heller detta är hela sanningen. Även de som säger att arbetsmarknaden är överreglerad har delvis rätt, men inte heller detta är hela sanningen. För sanningen är att den sammantagna konsekvensen av en stor mängd verklighetsfrånvända socialistiska maktanalyser konstruerade elefanten i rummet som ett av ingen önskat Frankensteins monster, vilket nu fått eget liv och blivit okontrollerbart. Därför säger jag att den kollektivistiska maktanalysen ytterst ligger till grund för det nuvarande svenska tillståndet. Därför säger jag att det både går att vredgas över sakernas tillstånd och att man ändå bör söka sjukdomens rot istället för att slåss mot dess symptom. Därför säger jag att det är socialismen som är fienden. Jag vill avsluta med att citera en vers ur den amerikanske poeten John Godfrey Saxes dikt The Blind Man and the Elephant. "So oft in theologic wars, the disputants, I ween, rail on in utter ignorance of what each other mean, and prate about an elephant not one of them has seen." Håller du med om att det är viktigt att söka ett problems rot snarare än att slåss mot dess symptom? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal? Håller du med om min analys, eller tycker du att jag har fel? Dela i båda fallen gärna med dig av dina åsikter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation rörande ämnet. Jag heter Henrik Jönsson, och jag betraktar socialismen som det enskilt största hotet mot det goda samhället. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm.